generellt så tror jag att vi behöver prata mer om sömn. Sömn ser man ofta som någonting individuellt. Det här är mitt privatliv på något sätt och det kanske man inte delar med så många. Så jag tror att generellt att prata om sömn tror jag är någonting vi behöver göra mer. Och vad är egentligen normalt? Och, för det blir lätt att man är i sin lilla bubbla och tänker att det här kan ju inte vara normalt. Jag måste vara jättekonstig som min kropp beter sig så här.
Mm.
Men om man skulle luska lite så kanske man skulle se att det här är faktiskt normalt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Välkommen till Så lever du längre, Frida Rongtell, doktor i neurovetenskap och sömnexpert. Jag är nyfiken, hur kommer det sig att vi vet relativt lite om sömn fortfarande?
Ja, och det är en jättebra fråga. Och många ser ju sömn som något lite så här mystiskt, och det gör jag också faktiskt. För det är ju så många frågetecken som vi har kvar. Och det är ju ganska märkligt att vi en gång varje dygn så går vi in i någon slags annat mentalt tillstånd där vi liksom kopplar ut den yttre världen och stänger av det. Att vi vet så pass lite om det, alltså jag tror att en del i det är att det är svårt att studera sömn. För risken är när du försöker mäta sömnen att du väcker personen, och då är det ju inte sömn du studerar längre utan då är det vakenhet.
Ja, det är lite lurigt.
Det är lite lurigt. För ju mer liksom precisa mätmetoder som du har, oftast är det så att då har de kanske större risk att störa sömnen också om du har massa elektroder på huvudet till exempel. Mm. Eller så. Då är det inte alltid jättelätt att sova så som man sover som vanligt. Och samma sak med att om du sover i ett labb så betyder inte det att det är samma sömn riktigt lika som du har när du sover hemma i din vanliga säng med din vanliga kudde och med ditt husdjur eller vad det kan vara. Så att sömnen är så lätt att påverka av yttre faktorer, så att det blir lätt att det är svårt att veta vad mäter vi egentligen.
Mm.
Och sen är det också så att eftersom att vi då inte kan kommunicera på samma sätt när vi sover som när vi är vakna, så är det inte så att jag kan berätta hur jag upplever det under ett visst sömnstadie till exempel, eller hur upplever jag drömmen just när den händer eller sådär, så att jag kan inte berätta på samma sätt. Men sömnen är ändå någonting som vi alla berörs av på olika sätt, och alla har ju en relation till sömnen, så jag tror att det är något som fascinerar väldigt många.
Ja, och på tal om fascinerande mytomspunna saker, det här med att drömma, det är någonting som i princip alla gör, men vi vet inte så mycket om varför, enligt vad jag har förstått i alla fall. Vad fyller drömmar för funktion egentligen?
Ja, det är ju väldigt många som funderar över det. Och det har vi liksom inget svar på. Det finns ju jättemånga olika teorier varför vi drömmer. Och vissa tänker ju att nej, men det är bara en biprodukt och det har ingen funktion överhuvudtaget. Jag tror att det är en biprodukt av de processer som sker i hjärnan under den perioden och avspeglar lite vad som händer just då. Och sen så är det ju inte alltid jättelätt att komma ihåg sina drömmar heller när man vaknar. Så frågan är om det är viktigt att man minns sin dröm för att det ska vara intressanta saker som har hänt under den här perioden. Sen så finns det ju andra som tänker att drömmarna i sig, alltså exakt det som du drömmer, kanske är viktigt. Det finns ju vissa studier som pekar på att det du drömmer om, att om du till exempel har gjort någon typ av test och sen så testar du dig på morgonen igen, och om du har drömt på något sätt om det här så kan du prestera bättre dagen efter. Det verkar finnas någonting där som kan vara av intresse. Och sen finns det de som tänker också att det här är en slags simulerings... Alltså att du kan simulera olika händelser då utan att det blir farligt. För ofta så är drömmar ganska känslomässiga och det kan vara våldsamt eller vad det kan vara. Och du kanske flyger eller sådana saker som du inte riktigt kan uppleva i verkliga livet när du är vaken. Och att det då skulle vara en slags simuleringstillfälle.
Mm-hmm.
Förbereda sig för vakenheten sen. Men också så kan man ju tänka sig att det är för att det inte ska bli för tråkigt att sova. Att du inte ska vakna för att du bara blir alldeles uttråkad. Att du ska fortsätta sova.
Det vore ju en rolig idé faktiskt. Mm. Det skulle vara så enkelt.
Och sen så är det vissa som tänker att ja, men drömmen skapas egentligen i det tillfället när du vaknar. Att det här är en efterkonstruktion helt enkelt.
Jaha.
Och det är ju svårt att bevisa att det inte skulle vara så. Det finns vissa studier där de har sett, för vissa personer kan ju då när de är i en dröm att de kan bli medvetna om att de drömmer. Och vissa personer kan också sen styra sin dröm. Och då har man gjort vissa försök där de har då fått lyckas signalera under drömmen, till exempel med blinkningar eller sådär. Och då tror man att det kan vara en kommunikation då, samtidigt som man drömmer.
Oj, vad häftigt.
Ja. Så det finns mycket att säga om drömmar, men det är väldigt lite som vi egentligen vet.
Alltså, vad gör egentligen sömnen för oss?
Det finns ganska många teorier kring varför vi sover. Så som det ser ut idag så har vi inte hittat en samlad, men det här är syftet med sömn. Utan det verkar finnas ganska många olika funktioner som vi har sett idag att sömnen är bra för. Och där kommer ju till exempel minnet och hjärnans funktion in. Men också då att hjärnan städas på olika sätt, under djupsömnen framförallt. Men också att det har funktioner för immunförsvaret och metabola funktionen och många olika saker där för att förbereda oss troligtvis då för det som kommer framöver. Bearbeta det som har varit och förbereda oss för framtiden.
Varför är sömnen viktig för prestation då och hur man mår under dagen?
Ja, alltså man kan säga så här, vad är det som gör att vi presterar bra? För det första så behöver vi kanske vara friska. Och sömnen verkar spela roll för vårt immunförsvar på olika sätt. Man har till exempel sett att personer som har sovit ganska bra jämfört med personer som har sovit liksom för lite, de verkar vara lite olika motståndskraftiga mot om man utsätts för en vanlig förkylning, bland annat. Så att det verkar som att sömnen spelar roll för immunförsvaret. Men dessutom så är sömnen också viktig för det emotionella. Och det är ju också spelar ju roll för vår prestation och hur vi mår under dagen, såklart. För hur vi mår psykiskt är ju en väldigt viktig del av vårt liv också. Och där kan man säga att sömnen verkar då bearbeta det som vi är med om under dagen och också påverka då hur vi känner och mår dagen efter och så. Och till exempel så kan man säga att REM-sömnen verkar spela roll för just den här känslobearbetningen. Men sen så är det ju också så att alltså inlärning, att där spelar ju sömnen roll och uppmärksamhet. Så om du lär dig någonting på kvällen och sen så sover du på saken och så ska du göra samma sak dagen efter, så är det troligtvis bättre än om du har liksom haft vakenhetsperiod däremellan.
Mm.
Det är lite olika vilka typer av minnen då. Men generellt kan man säga att sova på saken är en bra grej.
Det är en bra grej.
Så om du ska plugga inför prov eller vad det kan vara, så plugga, men sen behöver vi också ta ett kliv tillbaka och vila och sova. Och sen så kan vi fortsätta dagen efter. För inlärningsprocessen, det är ju ingenting som händer på en gång oftast om vi ska lära oss nya saker, utan det tar ju tid att lära sig något nytt.
Mm.
Och där är det många saker som spelar in, bland annat då träna, det behöver man ju göra, men också vila och sova. Men sen så har vi också då smärtkänslighet. Har vi inte sovit ordentligt så är det större risk att vi känner mer smärta. Och också skaderisken kan öka om vi inte har sovit ordentligt. Så det är några exempel på vad sömnen kan göra för hur vi mår och presterar under dagen. Det är lätt att tro att när vi går och lägger oss så sover vi 8 timmar och det är det ungefär. Men så är det inte. Sömnen är inte enformig, utan det händer ju massa saker under natten när vi sover. Så först när vi somnar så är vi ju i ett slags väldigt lätt sömn. Det är lätt att vakna precis när vi har somnat och sådär. Och det tror jag många kan känna igen sig i, att om det då kommer något ljud eller något sånt där, då är det lätt att man hoppar till och vaknar till. Så det är väl det första sömnstadiet, stadie 1 sömnen, som är den här riktiga lättsömnen kan man säga. Sen så går vi ofta in i stadie 2 sömnen, och det är det vi har oftast mest av under en natt. Och stadie 2 sömnen, där har vi något som kallas för sömnspolar och K-komplex. Och de verkar vara kopplade till att stänga ute ljud och störningar utifrån bland annat då. Så både sömnspolar och K-komplex verkar liksom skydda sömnen och göra den djupare. Sömnspolarna verkar också ha en viktig roll för inlärning och minne till exempel.
Mm-hmm.
Men sen så har vi då djupsömnen, och där kan vi istället se, om man tittar på då hjärnans aktivitet, då blir det långsammare vågor och högre amplitud och mer liksom synkroniserat, så man kan se liksom höga vågor och så långsamt att det går så. Och djupsömnen, där tänker man sig att det här blir en slags återhämtning på vissa sätt. Bland annat också överför minnen från korttidslagringen till mer långsiktig inlagring. Effekter för immunförsvaret, och här städas ju hjärnan då från slaggprodukter och så vidare. Så djupsömnen verkar ha vissa väldigt bra funktioner för vår kropp. Men sen har vi också då REM-sömnen, som är det fjärde sömnstadiet. Jag kan säga också att djupsömnen, då är det låg aktivitet i hjärnan om man tittar på hur aktiviteten är till exempel jämfört med vakenhet. Så.
Mm.
Men om du istället har REM-sömnen och tittar på hjärnans aktivitet, då är den nästan som vakenhet.
Mm-hmm.
Vilket är ganska fascinerande.
Ja, verkligen.
Mm. Förutom i mer så här frontala delar, alltså där vi har mer det här logiska tänkandet och planering. Och, där har vi väldigt låg aktivitet fortfarande.
Mm-hmm. Okay.
Medan i känslocenter och mer de här primitiva delarna, där har vi hög aktivitet.
Jaha, vad tänker man kring det?
Jo, men man tänker sig ofta att REM-sömnen har en viss roll i känslobearbetning, bland annat. Och jag tänker också att det här kan avspela lite, för att REM-sömn, ofta när vi vaknar från det så har vi större benägenhet att minnas drömmar, och de kan vara lite mer bizarra och så. Och drömmar är ju ofta ganska känslosamma och inte kanske så mycket planering och strategiskt tänkande.
Nej.
Och att det kan då avspeglas i den upplevelsen som vi har under natten, ungefär det som händer i hjärnan. Men en annan väldigt intressant sak med REM-sömnen är att trots att vi har den här höga aktiviteten i hjärnan så har vi en paralys i resten av kroppen, i de skelettstyrda musklerna.
Hela kroppen?
Ja, kan man säga. Men med undantag för vissa ryckningar som då sker under vissa perioder i REM-sömnen. Och det är därför det kallas för REM-sömn, för det heter rapid eye movement.
Just det.
Och då har du snabba ögonrörelser. Mm. Och det kan du även se i andra delar av kroppen. Man kanske har sett en katt eller ett litet barn som ligger och sover, och så kan man se att de först ligger still och sen så börjar rycka lite morrhåren och sen börjar rycka lite mungipan.
Aha.
Troligtvis är det REM-sömn.
Det är det där alltså. Att vara paralyserad kan ju inte vara ett, vad ska man säga, gynnsamt tillstånd generellt. Varför i hela friden?
Mm. Det är en bra fråga.
Vad handlar det om?
Ja, sen så verkar också REM-sömnen spela viss roll för motorisk kontroll och utveckling och inlärning och sådär. Man kan ju tänka sig att muskelryckningarna bland annat kan ha med det att göra. Men också att du vill ju inte leva ut drömmarna när du är i ett sovande tillstånd.
Det är väldigt sant.
Runt, ja. Det kan bli ganska farligt.
Det kan bli väldigt farligt, ja.
Så att ur ett evolutionärt perspektiv på det sättet så är det nog gynnsamt att vara paralyserad snarare än att inte vara det. Det finns ju också vissa sjukdomar där du inte har den paralysen på samma sätt. Och då kan ju det bli till fara att du kanske kan skada dig själv eller för att du går in i någonting. Så att det är nog ganska bra. Men sen kan det också vara så att när du håller på och vaknar, att du delvis vaknar men fortfarande är paralyserad. Och det här är ju något som är ganska fascinerande men kan säkert upplevas väldigt, väldigt läskigt. Det kallas ju för sömnparalys. Du kan se rummet kanske, men att det känns annorlunda. Du kanske ser någon varelse eller figur eller någonting. Du kan inte röra dig, du kan inte skrika troligtvis.
Det låter inte så trevligt alls.
Kanske känner tryck på bröstet som att det är någon som sitter där. Liksom.
Ja.
Och det låter ju jätteläskigt.
Verkligen.
Och har säkert varit bidragit till vissa tankar kring kanske häxor eller aliens eller vad det kan vara.
Ja, det är lite den berättelsen som brukar kunna vara då. Typ hur man vaknade och såg sin döda gammelfarmor eller en utomjording eller vad det nu är för någonting. Det låter ju likt de historierna. Mm.
Och det vi ska komma ihåg om vi ser till sömnen som helhet är att det är inte så att det här sker lite huller om buller, utan det finns ju ett visst mönster som det här sker i under natten. Ofta går det som sagt från lätt sömn till tvåsömn och sen djupsömn, och sen så kanske du har en lite REM-sömn i början på natten, men sen så börjar det här cykeln lite om, så då kanske du kommer in i tvåsömn och så djupsömn och så REM-sömn, så att du har liksom cykler under natten som de här fluktuerar i. Och ju tidigare under natten desto mer djupsömn, desto senare under natten desto mindre djupsömn, men desto mer REM-sömn. Och det verkar som att de här sömnstadierna, de är liksom viktiga på olika sätt. De kompletterar varandra. Om man tänker kreativitet till exempel, så kanske det är så att djupsömnen, den stabiliserar minnena som ska vara kvar och kanske rensar bort lite det andra som vi kan ju inte minnas allting. Medan sen så kommer ju REM-sömnen efter i den ordningen. Och då kanske det är mer det här, vad kan det här minnet passa in i tidigare minnen och den här kreativa delen så. Så troligtvis så kompletterar varandra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hur sover man egentligen bättre?
Precis, och här tänker jag att vi kan börja lite grann med vad är det egentligen som styr sömnen. Och där har vi egentligen tre komponenter. Det ena är då sömntrycket. Ju längre vi har varit vakna, desto större benägenhet har vi att somna. Så har vi varit vakna 24 timmar, då är det nog ganska stor benägenhet att vi somnar. Men har vi tagit en tupplur klockan 9 och vill gå och lägga oss klockan 10, då har vi nog ganska låg benägenhet för att kunna somna. Så där har vi sömntrycket, och det samspelar med dygnsrytmen. För det är också så att bara för att jag har varit vaken 24 timmar när det är klockan 10 på morgonen, och för mig, jag är van att vara vaken då, då kanske inte jag är lika trött som om det hade varit kväll. Så dygnsrytmen är ju egentligen att vi har alla en inre klocka som försöker hålla koll på när det är dag och när det är natt och sådana där saker, och påverkar vårt beteende och våra biologiska mekanismer som sker under dagen och natten och så. Och den ställs in då efter de yttre faktorerna. Och här är det främst ljuset är en väldigt viktig faktor. För det signalerar ju då att om det är mycket starkt ljus, då är det troligtvis dag. Och sen så har vi då annan ljussammansättning på kvällen där det oftast lite mörkare och sådär. Så det här känner ju vår kropp av genom då att då ögonen tar emot ljuset, skickar informationen till hjärnan, till då den här inre klockan. Som sen kan signalera till resten av kroppen att ah, men nu är det dag, nu ska vi göra det här. Så dygnsrytmen är också en viktig faktor. Där har vi ju störst benägenhet att sova på natten. Det är ju det som vi mår bäst av att hålla vår sömn på natten.
Mm.
Man kan ju ta tupplurar så, men utöver det så nattlig sömn är ju det som vår kropp är anpassad efter. Men sen har vi den tredje faktorn. Och det är ju då hur vi känner och mår och hur vi liksom vår aktiveringsnivå. Så även om du har liksom de perfekta förhållanden, du har lagom högt sömntryck, det är kväll och din kropp känner av att det är redo att gå och lägga oss, sömntrycket och dygnsrytmen samspelar och säger att det är bäst att sova nu. Men om du också då kollar din mail och ser att oh, du har fått det här jättejobbiga mejlet från chefen, det här måste göra imorgon eller vad det nu kan vara, då tror jag inte att man blir så jättetrött och redo att lägga sig och sova ändå.
Nej, det kan vara svårt att få stopp på de här tankarna som poppar upp då i det läget. Och
precis.
En viss kanske nervositet och oro och ångest etc.
Ja. Eller om den här personen som du tycker väldigt mycket om skriver till dig precis när du ska somna. Någonting som du blir jätteglad över. Eller att du har en väldigt stressig period och väldigt svårt att varva ner för du vet att ja, men det här måste göras. Du kanske känner oro för en närstående eller vad det kan vara. Då kan det ju vara jättesvårt att komma i det mentala stadiet som vi behöver vara för att kunna slappna av och kunna somna ordentligt. Så man kan säga att de tre sakerna påverkar vår sömn.
Hur gör man exempelvis då? Om man tänker att vi bor i Sverige. Det är väldigt ljusfattigt på vintern. Mm. Väldigt korta dagar. Och man jobbar kanske på kontor 9-5. Och hinner liksom inte vara ute i dagsljus överhuvudtaget. Vad gör man?
Precis, och det är det här som är lite grejen, att så som vårt liv ser ut idag i det moderna samhället, det är ju inte samma sak som det har varit tidigare i historien. Jag kan inte tänka mig att tidigare i historien att man behövde aktivt tänka på att jag ska få mitt dagsljus och jag ska ha mörkt på kvällen. Utan det är någonting som vi idag faktiskt aktivt måste förhålla oss till. Så att gå ut under dagen och få det dagsljuset som man kan, det kan vara svårt om man jobbar inomhus, men jag skulle varmt rekommendera det, och kanske främst då liksom på morgonen eller tidigt under dagen.
Mm.
För det kan hjälpa vår dygnsrumsklocka att ställa in sig. Men att sen då på kvällen, då behöver man ju istället ha det mörkare.
Mm.
Då har vi möjlighet att ha det ljust 24-7 inomhus, och man ska komma ihåg att inomhusljuset är ju inte samma sak som det ljus vi kan få utomhus. Det är oftast väldigt mycket starkare det ljus vi kan få utomhus, även om det är en molnig dag. Så att få dagsljus under dagen och sen så på kvällen istället försöka släcka ner, då kan det hjälpa vår dygnsljusklocka.
Okej.
Men sen är utmaningen då, ja, men sommaren och vintern, vi har ju ganska speciella förhållanden här i Sverige.
Verkligen.
Dels så är det ganska mycket kring det som vi inte vet. Jag tycker det är jättefascinerande hur vår kropp liksom anpassar sig efter det här.
Mm.
Det kan ju vara så att man upplever skillnader i trötthet mellan vinter och sommar.
Mm.
Kanske att man sover lite mindre på sommaren och lite mer på vintern eller tvärtom eller så. Även om det är sommar så är det ju skillnad i det ljuset vi har på dagen och det vi har på natten.
Ja.
Och på vintern också, vi har ju lite ljusglimtar oftast under dagen.
Ibland, ja.
Ibland.
Ja.
Beroende på var man bor såklart. Mm. Men att ändå försöka få det ljuset som vi kan.
Finns det någon vinning i att sätta sig vid ett fönster när man jobbar? Använda en sån här dagsljuslampa eller någonting annat? Vad kan man själv hjälpa till med?
Ja, jag själv brukar se till att sitta vid ett fönster när jag sitter och jobbar. För ljuset, man ska också komma ihåg att det hjälper oss att bli mer alerta och pigga. Och det vill man ju ofta vara när man sitter och jobbar. Sen så, med dagsljuslampor, det är ju någonting man kan prova. Jag kommer inte ihåg exakt hur forskningsläget ser ut där nu, men jag tror att vi vet inte fullt ut hur effektivt det verkligen är. Men som sagt, att gå ut utomhus, då får man ju dessutom oftast den här lite fysiska aktiviteten också. Man rör sig ofta lite mer utomhus än inomhus.
Mm.
Så det finns ju flera fördelar med det också.
Hur ska man tänka då med det här med skärmljus och så före sänggående?
Där finns det ju studier som pekar lite olika riktningar. Man kan väl säga så här, alltså skärmen, det är ju inte bara ljuset, det är också, det finns ju oändliga möjligheter vad vi kan göra med skärmarna idag. Så att sänka ljusstyrkan på skärmen eller sätta någon slags filter, för den här blåa komponenten är ofta det som kopplas mest till att trycka ner melatonin. Så att ta bort den blåa komponenten, det är ju inte jättesvårt, eller att ha det dimmat så. Men det handlar ju inte bara om det, det handlar ju också om hur får vi att känna när vi gör de olika aktiviteterna med skärmen. Vi kan ju använda det till att lyssna på en podcast.
Mm.
Eller en avslappningsövning eller något som vi blir väldigt lugna av.
Mm.
Eller vi kan använda det till sociala medier eller jobb och kolla mejlen eller kolla nyheterna. Och vi vet ju inte vad vi kommer att exponeras för då.
Nej.
Det finns ju en risk då att vi stöter på någonting som får oss upp i varv. Och samma sak om vi till exempel kollar på Netflix eller kollar på serier och sådär. Vi är självklart olika, men jag i alla fall har väldigt svårt att sluta när jag väl börjar titta.
Ja, det kan vara väldigt svårt, ja.
Ja. Och då blir det att man går och lägger sig senare än man har tänkt sig. Och kanske inte känner den här tröttheten ändå som man kanske har. Om man har testat en kväll och har utan skärmar så tror jag att man vet att plötsligt känner man tröttheten på ett annat sätt. I alla fall jag gör det.
Ja, oh ja.
Så det gäller ju att hitta liksom saker och göra på kvällen som... Där man kan undvika dels att bli distraherad för att gå och lägga sig för sent. Men också att då undvika att riskera att bli uppe i varv.
Just det. Vad kan tänkas vara bra sådana saker då?
Man kanske kan läsa en bok eller man kanske kan göra korsord eller lyssna på saker. Och sen så exakt hur länge innan sömngående det behöver vara, det är nog också individuellt. Men att man försöker hitta liksom rutiner på kvällen så att det funkar för ens egen sömn.
Om man har svårt att få tyst på tankar och så, när man ska försöka sova, vad verkar egentligen funka där? För man har ju hört talas om väldigt många olika avslappningsövningar etc. Hur effektiva är de här?
Ja, alltså få tyst på tankar, det kan ju vara väldigt svårt. Och det hjälper ju inte heller att bara försöka stänga av och pusha bort dem. Det kan ju komma tillbaka ännu starkare och kanske till och med komma tillbaka i drömmarna sen. Så det är inte effektivt. Det handlar ju om att hitta sätt att dels kunna bearbeta det vi har varit med om under dagen. Och det som vi tror att vi kommer vara med om kommande dagar och så. Och jag tror att det är något som det är väldigt lätt att missa. Att vi liksom kör på under dagarna. Har vi egentligen någon tyst stund? Har vi någon tid för reflektion under dagen eller tidigare under kvällen? Och när du sen släcker för att sova på kvällen, det är den enda stunden på dagen vi har när vi har tid att landa. Då tror jag att det är lätt att tankarna liksom kommer och att de flyger. Nu har inte jag några vetenskapliga, jag har inte sett några vetenskapliga studier på det, men så tänker jag kring det. Att om vi försöker hitta tid under dagen till eftertanke, till tystnad, när vi inte lyssnar på saker och när vi liksom inte tittar på någonting eller så, utan vi låter tystnaden vara. Och kanske också mindfulness om man gillar det. Man kan ju skriva ner sina tankar. Vad är det som oroar mig? Vad tror jag kan oroa mig vid sänggåendet? Kan man skriva ner en lösning på det? Det behöver inte vara en lösning, men en actionplan eller vad det kan vara. Att okej, det här ska jag göra åt det. Och då sen när man väl ligger i sängen och tankarna kommer, så kan man ändå tänka att okej, men jag har redan hittat en lösning på det här. Eller jag vet att det här är nästa steg och det kan inte jag göra nu. Nu är inte rätt läge för nu är jag trött. Det är bättre att jag gör det imorgon.
Tack så mycket, Frida Rongtell.
Tack själv, det var jättekul att vara med.
Och i avsnittet som släpps på torsdag svarar professor Bertil på lyssnarfrågor och ger några extra tips. För att inte missa det, prenumerera i din poddapp.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.